Välkomna till Jordero-podden, där vi pratar om hur man ska leva sitt harmoniska liv.
Hur man uppnår inre frid och yttre fred. Hur man hittar rätt i livet och följer sina drömmar. Idag så ska vi göra något väldigt spännande. Vi ska åka iväg på en resa.
En trumresa,
precis. Hela vägen från norrort till söderort. Där vi kommer besöka Nackunga Community, som ligger på Hölö utanför Järna.
Ja, vad ska man säga, det är jättekul. Vi träffar Albin och Mattias och Anna. Mycket spännande och intressanta människor.
Och deras två barn.
Också väldigt spännande människor och intressanta. När vi hade intervjuat dem så höll Albin i en ceremoni samma kväll som vi var med på. Och spelade och sjöng lite tillsammans. Och all musik som ni kommer att höra i det här avsnittet är taget ifrån den ceremonin som heter Jordens dröm.
Ja, i huset ser det ju Mattias och Anna på bottenvåningen, deras två barn. Och så våningen har för Sofie som äger huset med sin son Juno, som också är son till Andreas då. Ovanför henne bor Iben, som har två barn, Ester och Birk. Och sen så bor Andreas i bortränen där. Och så jag.
Ja, så nu bor alla liksom i huset?
Ja, så jag bor i boden just nu, här. Och så har jag delat kök och badrum där inne. Men jag kommer kanske flytta in till ett rum där. Känna lite på det, för nu har de börjat renovera den här flygen.
Ja, okej.
Och då bor jag precis bredvid ett renoveringsprojekt.
Det låter lite grann,
så jag överväger att flytta lite längre bort från det in i huset.
Jag förstår.
Ja, men det här ska bli ett fint hus. Ja, kanske inte på våren eller sommaren. Liksom.
Ja, det är, alltså på utsidan är det ju jättevitt.
Ja, det är det. I insidan så är golvet typ går så här. Och,
ja,
det är så här långt bak och
det är
jättegammalt.
Det här är nästa tomt då.
Ja. Och sen har hans tomt gått ner där. Men sen så är det två tomter där som Sofie äger. Som hon vill att någon ska bygga på i framtiden.
Ja. Och där är också sån här liten by.
Ja, där är det är liksom närmsta grannbyn då. Där känner jag bara Olof just nu och hans partner. Ja. De har också ett litet barn. Så han kommer dit på bastun. Vi har, där är bastun.
Där är den där lilla vagnen.
Ja, där är en riktigt härlig bastu.
En bastuvagn, nice. Men en bastu, det måste man ha.
Ja, för att klara vintern, alltså, annars går det inte för mig.
Precis, jag är ju finne. Så att jag...
Är det det? Ja. Ja, då förstår jag.
Så vi har alltid haft bastu. Ja. Liksom, oavsett var vi har bott så har vi haft bastu.
Jag är nog lite finne också i det. Ja. Framförallt på vintern.
Ja, men gud, så är det.
Kan vi gå runt då?
Ja. Vi får hitta ett sånt här ställe liksom, och skapa någonting och folk kan hitta dit och...
Verkligen.
Och så också.
Jag har liksom sin historia och många olika vänner. Jag tänkte, ska vi gå in och ta intervjun direkt kanske?
Ja.
Mattias är
redo. Han är redo.
Jag vet inte riktigt hur det ska gå till att lämna... livet, att liksom bara jobba och lämna, hämta och liksom allt det där. Och, men jag tycker att det känns som att det finns, det som samhället erbjuder och ger är inte så mycket. Liksom, när det finns inte så mycket samvaro. Eller liksom, vi har ju vi, oss och barnen och våra föräldrar och ganska tight allihopa så. Så det är fint. Men det är ändå, men det är inte så här samlevande på samma sätt. Jag har inte varit så, jag har inte känt så här att jag har så stort behov egentligen av att bo i kollektiv själv personligen. Men jag har alltid haft vänner som har gjort det och liksom hängt där hos dem och tyckte så här, men det är kul att vara där. Men också med barnen och deras utveckling, när jag tänker på det, så tror jag att det kan vara väldigt värdefullt för dem. Att de har alltid nära till lekkompisar och att man kan hjälpa till att avlasta varandra och att man kan inspirera varandra och stötta varandra och få tips om liksom, böcker som liksom bara ligger.
Ja, men det får ju ni berätta, tänker jag, som... som bor här, hur, ja, men du har bott här 2 år tillsammans med din fru och 2 barn. Har ni bott här så länge barnen liksom funnits?
Nej, de kan vi hit med Leia när vi flyttade hit.
Ah, okej. Okay. Mm.
Alltså vår communityresa började innan det egentligen.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så, vill ni hela historien?
Ja, vi vill ha hela
historien. Vi träffades, jag och Anna träffades på... Hon var råfood, jag var på en råfoodrestaurang i London.
Mm.
Och jag skulle gå på, hade ett företag inom ekologisk mat. Och vi skulle öppna ett kontor i London. Och jag åt bara råfood och var jättetaggad. Så äntligen komma till en stad där det finns mat som jag vill ha. För det fanns inte på den tiden i Stockholm än.
Mm.
Nu är det ju stort. Och sen så, min kollega då som just hade flyttat dit... skulle ta runt mig på alla bästa råfoodplatser i London. Och första stället vi hamnade på jobbade Anna. Och hon var jätteotrevlig. Jag beställde en vetegrässhot, men det är bra början. Liksom. Och också ganska så extremt som man kan komma och vara kvalitativt. Så hon sa, men det är slut. Så, men vadå slut? Det är bara... Man stoppar ner vetegräs och kommer juice, kan det vara slut. Så här. Men vi gör det på månaderna, säger hon. Så att, och nu har det tagit slut. Och då blir jag jättefrustrerad. Så hur kan det vara slut? Då måste man göra färskt för att det oxiderar. Det, så här.
Mm.
Det blir så här, 2 personer som är väldigt passionerade av ett ämne som bara så här, säger saker som ingen annan skulle förstå. Till slut får vi någonting i alla fall. Och under det här samtalet så upptäcker Annas chef då. Givan att han tycker, men det verkar vara någon kontakt där. Så då, vad gjorde han då?
Ja, men han övertygade mig att jag skulle bjuda in er till staff dinner.
Wow, vad bra. Alltså,
det var väldigt omvättat.
Det var verkligen det. Och du vet, så här, flödet i London, liksom, den så här, London-viben, så här, hög energi och som blir inbjuden på, men stanna kvar här och så här. Det blir ju väldigt fint och självklart. Men sen i alla fall tog det några månader innan vi sågs igen. Och då blev det så här verkligen connection. Och sen så åkte vi på Ängsbacka kursgård, känner till den? Har du varit där? Och skulle vi gå på glödande kol tillsammans. Så det var vårt tredje date. Skulle vi spendera 9 dagar i tält
på Ängsbacka.
På No Mind.
Yes. Ah, wow.
Och inför den här glödande kolvandringen så skulle vi prata med en annan person och dela med oss om en stor dröm, en stor vision som vi hade. Och vi var ju nykära så vi pratade bara med varandra. Och så var det självklart, okay, vi skulle dela och vi satt oss ner och skulle andas eller landa oss själva på något vis och så skulle en börja. Och jag tror Anna började och det som jag hade kommit till mig när, i den här landningen var exakt samma sak som hon sa. Och när hon var klar så bara fortsatte jag fylla på. Och det var om en dröm. Vi hade olika tolkningar på det, men det handlade om community. Kommer du ihåg vad du sa då?
Inte exakt, men det var väl någon multigeneration hem för många och plats att utbilda sig och varandra och bjuda in folk som kan. Och, ja, någon utbyte och hem för många liksom.
Mm.
Så det var det i centrum ungefär.
Och någonting med barn i centrum. Också.
Jo, det var ju mycket med barn. Det var ju mycket med barn att göra.
Det är väl det Linda pratat mycket om också. För att vi har känt oss så pass låsta med barn. Att så här, det är många av de där grejerna på Ängsbacka som man inte kan ta med barn på. Det är bara 2 deras festivaler av deras 20. Eller vad det är. Så därför har vi känt att så här,
ja, vi har velat gå på saker och mejlat ofta frågor. Kan vi ta med våra barn? Och ofta är det bara vuxna. Barn med en viss ålder. Att, ja, det, jag förstår att det inte är lätt kanske att hålla ett space. Även för barn. Så det är ju... Det kräver sin
ledare. Självutveckling och sådär. Folk vill gärna vara... Är också negativa. Liksom, även på No Mind. Liksom. Jag vill folk vara väl helst för sig själv och sådär. Utan barn. Så det är synd. Ja. Men det är också någonting liksom vi... Ja, men det är mycket liksom i vårt kollektiv. Liksom. Tiderna som jag har gemensamt är mycket anpassat för barn. Då du märker det mycket som har inte barn. Men Det kanske är väldigt frustrerande för dig liksom. Anna, men vi kan inte äta efter sex. Vi måste, barnen måste gå och lägga sig och, ja, vi får bara barnvakt till fem liksom, och sen äta innan och så vidare. Så det är ju mycket som är så liksom.
Känns igen.
Men någonstans där fick vi i alla fall förstå att vi har inte en barnflört, utan det är, vi har en dröm som är gemensam. Starkt.
Mm.
Och sen så för oss så, ja, vi flyttade ihop någon månad efter det, Anna flyttade till Sverige. Och sen så bodde vi ensamt, men skapade ett kollektiv runt en butik i Stockholm som hette Green Earth. Så det var en ekologisk råfoodbutik. Men det blev som ett community, väldigt häftigt. Vi hade en vattenbar, det var det, kom människor varje, men så gott som varje vecka, med en stor Dramatenväska med 25 glasflaskor som du fyllde på den här vattenbaren. Och jag, som jag bara kan tänka mig idag hur det är på vissa platser, men hur det var här också när man gick till brunnen tillsammans, liksom, Lynsbrunn, och så snackar man.
Mm.
Och så man skvallar lite grann.
Mm.
Under den här igenkänningen. Och det var jättehäftigt med den här vattenbaren, så vi tog Stockholms vatten som gjorde till ett livskraftigt vatten, kan man säga.
Vad innebär det, en vattenbar? Var det olika sorters vatten?
Nej, bara ett jättebra sort.
Så vi tog Stockholms vatten och så ledde vi det genom ett system. Vi har det i köket här nu. Vi får smaka det sen. Så det
är
renar, mineraliserar, joniserar och aktiverar vattnet.
Mm-hmm.
Så det blir ett helt annan typ av vatten.
Spännande.
Ja, så det var det som folk kom på delvis.
Mm. Mm.
Men det blev just, det var vårt första upplevelse att skapa en community. Och sen så när det var, så bodde vi gärna en tid efter det, och så var Anna gravid med Leia, och då kände vi, nu är det dags att flytta från lägenhet till närmare vår dröm.
Mm.
Och då skapade vi ett projekt, typ en Facebookgrupp som heter Gården en dröm. Mm. Och den handlade om där vi skapade en vision och värderingar. Vad gjorde vi mer? En liten ram.
Jag vågar
vara gravid. Vi skapade en ram och bjöd in folk som ville, som drömmer om det här också.
Mm.
Och sen så kom det väl, ja, det var 50 personer totalt som kom på det här mötet, som att se hur kan vi manifestera den här drömmen om en gård på landet tillsammans. Och det var en väldigt häftig process. Och då var en...
Hur många fick ni med?
Alltså det var ganska många som var liksom på olika nivåer. Och vi höll väl på kanske en och en halv, två månader. Sen så blev vi avbrutna av att Sofie som bor här, hon var där och sa, men vi vill ju samma sak. Och så fick vi typ en liten inbjudan att,
och då hade hon köpt kom det här stället.
Hon hade haft det i 6 år.
Jaha.
Hon hade bott där 4 år innan det, med olika typer av konstellationer. Ja. Ja, så var vår resa hit.
Mm.
Wow.
Eller?
Ja, vi fick inbjudan för att ansöka.
Vi fick inbjudan för att ansöka.
Ah. Och så gjorde vi det.
Mm. Och nu är ni fast.
Nu är vi här i alla fall.
Nu är
vi här. Jo, men grejen är att vi är väldigt processorienterade. Och är man, alltså som community, så det är liksom, vi har lust liksom att verkligen, ja, vara så ärligt som möjligt, så transparent som möjligt och liksom... Och det är ju en process. Och är man fokuserad på process, inte bara att leva med varandra, så är det ju det är mycket liksom, jag tror det är mycket svårare om man gör så. Så det kommer ju konflikter upp hela tiden. Och så är det ju frågan om man orkar att vara med liksom.
Och du Albin, du har inte bott här så länge som 2 år.
Var det Albin eller Alvin?
Men B.
Mm, just det. Det var du som sa Alvin först.
Ja, jag vet inte. Mm. Det blev lite missförstått. Men
Nej, i Sydamerika blir det alltid Alvin.
hur hittade du hit?
Ja, alltså den jättekorta storyn är att mitt ex hittade annonsen på Nackunga.
Mm.
När hon letade boenden i Järna. Och så kände jag, shit, där vill jag bo. Men hon kände inte att hon vill bo där. Så sökte jag dit och så hamnade jag här.
Wow.
Det är jättekorta historien. Men lite längre historien är att jag... Ja, 2016 bodde jag i en stuga utanför Göteborg. Jag hade bott i olika stugor liksom. Jag jobbade vid ett mindfulnessföretag i Göteborg då.
Mm-hmm.
Så jag åkte in en dag i veckan och pendlade in och höll kurser och hängde med vänner. Och sen så var jag ute i skogen mycket och bjöd hem folk och var ganska ensligt liv så. både bra och dåligt.
Mm.
Och sen våren så skulle jag lämna mitt hem för att börja på en fredsvandring genom Europa. Och då gick det väldigt fort, så plötsligt träffade jag en australiensare och en svenskare som heter Fredrik, och båda ville flytta in hos mig. Så de flyttade in i den här stugan då utanför Göteborg. Så vi var tre, det blev som ett manskollektiv.
Hur stor var stugan?
70 kvadrat kanske, den var rätt stor. Och så var det en ministuga utanför. Så Ashton och Astrid, han var konstnär, så han hade den som sin ateljé. Sen bodde vi i varsitt rum. Och sen så var en annan kompis på besök, Nils, en gammal till mig. Och han tyckte det var så trevligt, så han frågade, får jag stanna kvar? Så han flyttade också in där på våren.
Ni gjorde något rätt, vi... folk bara kom.
Precis, var vi fyra liksom. Och så bjöd vi hem folk och hade badjans. Och vi var ute i skogen mycket. Det var liksom en kamin, och vi hade eld. Och vi, ja. Och sen flyttade jag upp i tält, för det blev lite för mycket tror jag för mig, för jag hade inget rum längre. Alltså, jag bodde i skogen och så hade vi liksom det som vår hubb, det var skitnice. Och sen så började vandringen då. Och då under den så gick jag, totalt gick jag ner till Serbien från Sverige.
Mm.
Och första året så passerade jag jättemånga ekobyar i Danmark och Tyskland.
Mm.
Och besökte dem och såg hur folk lever här liksom, där och där och där, och blev jätteinspirerad på massa olika sätt. Det är ju folk som verkligen har känt, vi har en dröm, vi vill något annat än Köpenhamn. Vi vill något helt annat än Berlin. Vi vill natur och vi vill community. Vi vill det var intentional community.
Ja, exakt.
Det var där jag hittade dem. Det finns en sån hemsida. Så,
men råkade du bara gå förbi där? Eller
ibland någon? Så råkade jag faktiskt gå förbi där. Och någon bara nämnde liksom att du har vetat att Simon Linden är så här Europas största ekobilen, liksom 10 km dit. Jag var, ja, då ska jag dit. Och ibland var vi inbjudna på konstiga sätt. Det var, alla var ju helt unika och hade sina liksom jättebra sidor och jättekonstiga knäppa sidor också.
Mm.
Och jag tror att efter den fasen, också förra året vandring, så var det liksom att shit, jag kommer aldrig kunna bo själv igen. Jag pratar om att bo i lägenhet. Jag kommer aldrig kunna bo i lägenhet igen, för att jag har varit ute mycket i naturen. Det är omöjligt liksom att bo i en låda. Mm. Och jag kommer aldrig kunna bo själv i en stuga på landet, för att nu vet jag hur bra jag mår i gemenskap.
Mm.
Att det är en helt annan grej. Alltså min hälsa och mitt sinne, allt är liksom lugnare, mer tryggt och mer rofyllt, behagligt. Jag kan sitta och meditera 10 timmar själv i en stuga, men det blir inte samma sak som var i en gemenskap.
Mm.
Det är så... Det är så djupt i oss att vilja vara i relation med andra. Mycket liksom flock, känner jag.
Ja.
Och sen har jag så himla stark dröm i hur jag vill bo, och det här medskapande liksom som Sacred Fire Community, att samlas för någonting som är mycket större än bara att vi råkar bo tillsammans.
Mm.
Att vi vill läka den här jorden, vi vill skapa fred och vi vill skapa otroliga relationer med vår omgivning.
Mm.
Så att efter liksom... Efter några år så är det inte bara liksom en Monsanto åker här och en sur bonde, utan bonden är jätteglad och hakar på liksom. Och ja, grannarna där börjar vävas, allt vävs in liksom. För att det är så stark vision och gemenskapsanda. Och för att alla längtar efter det. Alltså här gärna är shit, inga träffar som inte bara letar efter sin tribe och liksom letar efter ett sammanhang och... hänga ihop och...
Utifrån sett så tänker jag att hjärna är en tribe.
Liksom. Ja, nej, alltså den är väldigt splittrad och fraktionerad. Och det finns många små communities.
Mm.
Och det är väl också det som gör det väldigt organiskt. Att det inte är en stor...
Mm.
Förr var det ju liksom antroposofin, Steiner var liksom lite sekt, väldigt stark kultur. Nu är det som många bubblor. Ja, verkligen.
Ja.
Det är inte så mycket. Det är mer den alltså, gamla gänget, känns det som.
Ja,
det finns några gamlingar som fortfarande... håller den fanan.
Det ligger väldigt djupt i grundkulturen här. Alltså, det finns ju väldigt mycket antroposofiska skolor och förskolor och väldigt mycket antroposofiska verksamheter. Så det finns ju många hjärnebor är ju anställda eller verksamma inom olika sådana organisationer. Så det finns ju ändå där.
Mm.
Men sen så, förut fanns det antroposofiska seminariet där folk gick någon så här ettårsutbildning, och då var det ju hundratals som flockade hit.
Mm.
Och så har jag förstått att det så har gärna byggts upp genom att, att många tyskar kom och studerade där, och sen så hittade de en kanske svensk partner, och sen är det jättemånga tysk-svenska giftermål och
så det är lite tysk-svenskt
igen. Ja, det är väldigt många tyskar som har flyttat hit genom
ja, det
den skolan.
Mm.
Och nu är det andra och i vissa fall tredje generationen från det. Men det har gjort också att som vi, jag tror, vi är här på grund av att det har skapats en grund av en alternativ kultur. Grund av att se på saker lite annorlunda än kulturen. Standardkulturen, vad det nu är. Så det skapar möjligheter för nytänkande. Och det är också det är en av antroposofins utmaningar. Att de skapades av en centraliserad ledare. Och hur de ska innovera sig är ju väldigt, väldigt spännande. Delvis här men också andra platser. Men nu finns en helt annan kultur av det nya, mycket yoga och meditation och väldigt mycket andra influenser som inte är antroposofiskt. Men det finns ju, det är enormt, tycker jag, unikt med det här området. Det finns väldigt många människor och vi har haft nu de här senaste typ tre dagarna så har det varit så här fyra eller fem olika cirklar eller event som är så här. Den som är kväll så är det den tredje som händer här sen i torsdags på Nackunga.
Oj, wow.
Som en öppen cirkel där alla är välkomna. Och sen så var det, om det händer enormt många sådana saker med människor som har ett utbyte av varandra. Så det primära, den lilla familjen, det är självklart väldigt spritt. Och så finns det större communityt. Men sen så när vi på lag 3 som är hela området, det tycker jag ändå är väldigt tajt. Det finns ändå en trygghet i att vi ses på alla de här platserna, på de här eventen eller på de här sakerna som har väldigt mycket gemensam intention.
Mm.
Mycket läkning, mycket helhet, mycket integration.
Mm.
Och det skapar en väldigt trygghet att det finns och det återkommer.
Mm.
Det återkommer olika personer som kommer upp, men nu, själv det här är viktigt.
Mm.
Verkligen. Ja, men det känns ju, min bild av hjärna är lite sådär att man, om man vill ju flytta dit för det är så mycket härliga vibes och bra vibrationer för att det är ett alternativt tankesätt. Lite mer öppet och att man...
Ja, är det gitarren?
Man kan... Ja, det kanske är det.
Hon gillar gitarren.
Nej, men vi har ju varit inne på det förut och pratat om att vi borde flytta till Järna. Med, alltså här finns Vidarkliniken och man har tillgång till... till ja, men både alternativ medicin på ett helt annat sätt än man kanske har i vanliga där vi bor.
Yep.
Finns det ju inget sånt. Och vi har ju haft hemmaförlossning och valt att gå kanske lite annorlunda vägar så att säga. Då hade det kanske hjälpt att ha ett community runt omkring sig där man ser att det finns andra som också gör på samma sätt och man kan få tips och råd. Och det är lite svårt ibland att vara ensam i det där. Så därav vill man gärna ha det community runt omkring sig för att stötta den vägen man går.
Och få tips av andra. Mycket man kallar det alternativt, men jag menar, det är egentligen snarare så att det som är normen är bara konstigt och lite ganska halvtaskigt i många fall tyvärr. Och att, då är det bättre om man hittar folk som har hittat bra sätt. Men du sa någonting, Albin, om Sacred Fire någonting.
Ja, det är Red Path tradition.
Nej, men det finns ju alltså ni har läst Nackungas vision, eller?
Mm. Jag har läst den, men du får gärna berätta för de som lyssnar.
Jag vet inte vad den är.
Nej, ingen vet vad den är just nu faktiskt.
Nej, men i grunden så handlar det om gemenskap. Men som Anna sa så är det väldigt processorienterat här. Och likadant som en fungerande... det finns två olika typer av kärleksrelationer. Det ena är att man träffas och man blir blixtförälskad och så säger man du är den rätta.
Mm.
Och sen så är den personen allt och den är perfekt och den är fantastisk och underbar. Och sen så någon gång under resans gång så ser man, vänta, nu gjorde du någonting som du inte borde göra. För du passar inte in i det perfekta som du är.
Mm.
Och i den stunden för en sån person så raserar precis allt. Att det var perfekt och sen så, så fort något bevis motbevisas så finns ingenting kvar. Och sen så finns det en annan typ av relation där man växer tillsammans och växer och börjar fatta tycke för varandra. Det kan också vara en stark attraktion men det är en långsammare process.
Mm.
Och sen så bygger relationen inte på att man ska om igen bevisa att man är sådär perfekt.
Utan nej, just det.
Man frågar sig, men vem är jag, vem är du? Hur kan vi lära oss mer om oss själva och om varandra?
Mm.
Hur kan vi genom den här relationen växa, expandera som människor? Hur kan så här, ett plus ett bli tre? Och vi vet inte ens om hur den här beräkningen ska gå till. Så ser jag väldigt mycket på det som vi är här. Alltså vi inte vet vad vi håller på med, men vi försöker och vi är och committade till att vara i en sån resa. Och sen så har vi väldigt höga ambitioner om gemenskap och väldigt så mycket närhet, vi vill det. Men sen så, liksom, vilken miljö krävs det för att kunna vårda en sån intention? Alltså, Albin är väldigt inspirerad, för han har inte så inboxat liv som så gott som alla storstadsbor har. Och inte många gärna också, man har en massa saker man ska gå på hela tiden.
Mm.
Och då kan man inte, finns ingen plats för spontana möten.
Nej.
Men Albin gör... minst lika mycket fantastiska personer som någon jag kan tänka mig, men är öppen och ser mycket möjligheter. Och jag tror att det är viktigt att kunna designa ett liv för att kunna skapa det.
Att ge tid för spontanitet.
Ja.
Mm.
Det är det som är livsdesignen. Att du vill kunna liksom träffa folk Utan att så här, ja, men vi ska se som fem dagar på den här dagen, exakt den här timmen, ja. Och vi ska äta det här och sen måste vi gå hem till, måste ni gå hem igen och natta era liksom.
Ja.
Möten. Alltså det blir nästan som businessmöten.
Ja, men man bokar in kalendern, och så vet man, då ses vi några timmar och så. Men det, vi har ju rört oss sakta mot någonting annat. Bara genom det att vi har öppnat upp vårt hem och vi har låtit kompisar bo hos oss. Och det är ju superhärligt. Alltså, det är både så här lite slitage och man upptäcker saker om man inte visste. Och bara, oj, du är så här och jag är på det här sättet. Det visste inte jag om dig. Och det kan vara svårt också. Men jag tycker det är så man lär känna den. Då ser man ju vem den här människan är på riktigt. Och man kan också finnas där för varandra på ett helt annat sätt. För att det finns tid. Man kan ses i måltid. Eller man kan gå och knacka på dörren så här. Hur är det nu? Är det liksom så man... Ja, men den här isoleringen, vi lever ju så isolerat idag. Alla har sina små boxar, sina lägenheter. Och jag vet inte om vi är i landet med mest utbredd ensamhet. Men det känns som att i alla fall de nordiska länderna är väldigt mycket så. Och jag tror att många längtar efter att bryta den trenden. Jag tror inte bara sådana som vi, liksom småbarnsfamiljer, men alltså, jag tänker på gamla. Och de unga som flyttar hemifrån, där kanske det är mer naturligt för sig att man hittar kollektivt, att man inte har råd liksom. Och sådant, men, vi behöver ju ändra på någonting. För att det finns så mycket psykisk ohälsa också. Jag tror att det avhjälps också om man kan prata om saker, ha någon att liksom luta sig mot och så vidare.
Om du faller tillbaka väldigt naturligt på den här, som jag ser väldigt, väldigt utmanande, att vara i en liten familj med barn. Hur många skiljer sig inte de första 3-5 åren? Det gör mig enormt ont med vänner och bekanta som gör det. Så här. Det får bara inte hända. Det är liksom, men det händer och det kommer fortsätta hända. Men det är självklart, för att det finns ingen struktur som håller i småbarnsföräldrar. Det finns ingen support. Vi har det finns inte uppbyggt hur mor- och farföräldrar ska bete sig. Eller hur vänner eller arbetsplatser. Eller, ingenting finns.
Nej.
Och ska man göra det själva. Och att bara ha en långsiktig relation som två personer. Hur gör man? Liksom, det finns ingen som det var tidigare att vi kunde fråga någon som hade gjort det. Vi hade massa förebilder som inte hade skilt sig. Nu vet vi inte. Och man blir så enormt ensam. Så att miljön vi lever i fostrar vissa beteenden. Och sen kan vi försöka sticka ut utanför de beteenden. Men det är så enormt svårt att göra det. För att det finns standarder. Och vi vill landa i standarden. Det känns tryggt och bekvämt. Och vi har hela tiden fördelar med att liksom skilja sig. Men tänk, en hel vecka, inga barn. Gör vad du vill. Kom ihåg när du var 20. Men vad krävs för att bryta den normen eller skapa en miljö där det blir möjligt för den typen av hälsosamhet, eller vad ska jag kalla det, att få utvecklas. Och jag tror så väldigt starkt på att det takes a village to raise a child. Det blir något helt annorlunda. Som Leia som är född här, hon är kär i alla vuxna.
Intressant.
Och så fort hon är den första ut i hallen, det är ganska mycket spring i vår hall. Och hon är första, vill säga hej och vill prata. Och så hon har då ganska många, väldigt, väldigt nära relationer till vuxna som bor här. Och det är att hon är jättetrygg. När hon går till andra platser så är hon jättetrygg och vill lära känna massa. Och jag har precis fika på ett café gärna. Och då vill hon lära känna alla som är där och prata med dem.
Ja, det är också min tribe. Liksom.
Och det är klart att barn är olika. Men hon har blivit tränad in i det. I att vara trygg med många. Så den här miljön har skapats. Utan den här miljön så hade det varit svårare. Men just att det är väldigt individfokus i samhället. Och vi ska ta individuellt ansvar. Och det är jättebra att göra det. Men vad kan vi faktiskt ha för förväntningar på oss själva och på varandra, när det är som bristande support och bristande struktur? Då pratar jag inte om social liksom, system, supportsystemet, utan det kulturella.
Det är kul när du säger det där. Jag får ett minne av när jag var med vår son. på lekparken. Han var omkring 2, han är 3 nu. Ser det typ några tjejer som går på en skola i närheten som leker där. Och jag är pappaledig. Och han bara, pappa gå och säg hej till dem. Okej, vi kan gå och säga hej tillsammans. Bara, nej, du ska gå och säga hej själv. Jag bara, men det blir konstigt om jag. Och bara, hej. Så det är bra om man har ett rum där det liksom, där sånt där inte behöver vara konstigt.
Mm.
Ja, men vår son är också väldigt van vid att vi har en nära relation med våra föräldrar som ofta är på besök och de passar ofta honom och tycker om liksom att ha människor hos oss och hälsa på andra och sover gärna över hos kompisar också, så han är väldigt sådär över social. Vem ska vi träffa idag? Säger nej, inte just idag ska vi inte träffa någon. Nej, okej. Jag vill gärna träffa, träffa någon. Det är lite samma där. Alltid springer och öppnar dörren. Nej, men kommer nu. Det är kul. Men jag tänkte på det du sa. Att vi räknar med att staten ska ta hand om oss.
Mm.
Vi har det systemet uppbyggt. Det har vi ju. Liksom med ett, vad ska man säga, sjukvårdssystem och man kan lämna sina barn på dagis och när man är gammal kan man bo på äldreboende. Men är det det vi behöver? Jag förstår att man vill att människor ska vara självständiga och inte vara beroende, liksom ekonomiskt beroende av någon annan i en relation till exempel. Jag såg en film, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var kanske världens ensammaste folk. Eller det var något sånt där. Och att man i Sverige på 70-talet hade en dröm om att alla människor ska vara självständiga.
Mm.
Och då byggde man upp det här systemet för att ingen ska liksom behöva vara beroende av någon annan.
Mm.
Men jag tror de glömde någonting. Alltså, man kommer inte kunna vara helt oberoende av andra. Och då tänker jag, om man väljer, ska jag vara beroende av staten då som är en maskin? Eller av andra människor som har ett hjärta och känslor och som kan bry sig om mig? Ja.
Och beroendet är ju större än någonsin. Alltså den modellen skapar ett enormt beroende. Det finns den här bilden om en yxa, en stenyxa från stenåldern. Och så ser man att den var uthuggen med en annan sten. Och sen så var frågan, kan du förstå hur den här producerades? Bara titta på den, kan du se var den kommer ifrån? Kan du förstå hur man kan använda den till som allt från att döda eller liksom, stycka ett djur eller att för ved eller för växter. Och så. Man kan förstå hela processen, hur den har skapats och hur man använder den. Och idag är ett vanligt redskap i en datormus. För den här stenen är vi oberoende, men för den här datormusen, vad krävs att jag ska kunna hålla den här och använda den datormusen? Så i det här exemplet, om den musen var det 80 olika komponenter från 8 olika fabriker från olika platser som har då hämtat råmaterial från olika platser på jorden. Och bara den processen är enorm. Och sen på en plats har man satt ihop olika delar och sen har man satt ihop helheten på någon annan plats. Och sen ska jag använda den, men för att jag ska kunna använda den så krävs elektricitet och internet och hemsidor. Det är så enormt många relationer som krävs för att jag ska ha nytta av den här musen. Så beroendet är så mycket större, men som du säger, det är borta från en individperspektiv. Det är en människa som bryr sig om någon annan. Vi ska inte behöva be om hjälp, det är lite det jag säger, utan vi kan skicka en ansökan till sig Försäkringskassan om att vi vill ha hjälp.
Ja.
Men det är det vi gör istället för att knacka på hos grannen och säga, hjälp mig.
Ja.
Oavsett om
det är lite skamligt,
är sjuk eller att man inte har råd att betala hyran eller vad det är, men bara det här, jag behöver hjälp. Idag har vi byggt så trygghet i vårt samhälle så att vi inte behöver göra det igen. Och jag tror att den frågan, när man kommer med riktig känsla att jag behöver hjälp, inte bara så att det vore schysst, jag behöver hjälp. Men det som öppnas upp i den stunden tror jag är enormt. Det finns ingen människa som säger nej.
Mm.
Fast de inte tror att de har några resurser, så hittar man alla resurser man kan. Man bryr sig om en annan människa. Men idag är vi inte tränade på det. Vi är inte tränade på att säga, jag är helt lost, oavsett om det är en relation. Här kommer det här barnet, vad ska jag göra? Jag vet inte. Eller hantera sina egna känslor eller vad som helst. går vi och söker online istället för att ta kontakt med någon och bara dela och prata.
Mm.
Mm.
Så jag tror att vi behöver skapa en kultur där att be om hjälp är centralt.
Mm.
Att vi inte ska ha lösningar på allting.
Nej.
Och det är det som får att växa, det är dialogen och gemenskapen som vi kan i beroende växa.
Mm. Det är intressant, det är lite som att samhället som vi vill uppmuntra till att alla är självständiga individer, och när man har alla de här systemen och allting rullar på, då blir det lite som att det blir omoraliskt att behöva be om hjälp. Då, är det så här, då har man gjort något fel, så här, men vi har ju alla lösningarna, så om de inte funkade för dig, hur är det dig det är fel på?
Ja.
Och vad har du gjort liksom? Kom inte att gnäll på oss andra då, som det funkar bra för.
Mm.
Mm. Ja, men precis. Det. Mm. Nej, men där tror jag att vi måste öppna upp och kanske backa tillbaka. Och titta på hur mår vi idag? Mår vi verkligen bra? Gör vi? Har vi gjort rätt nu med det här systemet och det tankesättet? För att många människor far ju illa. Men det är nog därför också man ser att det finns en trend. Jag tycker det känns som det finns en trend att hitta tillbaka till liksom communities och fler skapar någonting nytt. Man kan hitta ganska mycket om man googlar bara på Sverige, faktiskt. Så det känns som att det är någonting. Vi börjar minnas.
Mm.
Komma tillbaka till kanske. För vi är ju, vi har ju liksom, för många tusen år sedan, vi har ju alltid levt i klaner tillsammans. Vi är ju inte eremiter, så att säga.
Och inte det är intressant, det blir dysfunktionellt smedberoende mellan staden. Jag tänker på så här, Stockholm City och alla företagen där, jag som måste pendla. Företagen som behöver mig. Och sen behöver jag dem. Fast ingen av oss mår riktigt bra i det hela. Liksom. Men ja, jag måste fortsätta göra det. För att det är så jag överlever för tillfället. Att jag jobbar på kontor där. Och får min lön. Så att vi kan köpa ärtmjölk.
Det var nytt. Ja, det blir det att det finns, vi har en lösning för varje problem.
Mm.
Och sen så skapas det inte några, eller väldigt få synergier med de konventionella lösningarna.
Mm.
Men det skapas andra typer av problem runt omkring. Istället för att ha en mer emotionell eller närvarande metoden, då jag går för att fråga hjälp om jag behöver mjöl till pannkakorna, men jag får också ett samtal, jag får också en kontakt
med det, exakt.
Av bekräftelse och betydelsefullhet och trygghet och variation och i den stunden så bara händer allt det här.
Mm.
Och den andra personen
får bidra. Men det händer så mycket. Istället för att liksom springa ner och okay, nu kan jag köpa. Det var skönt, jag behöver inte prata med någon. Jag kan till och med prata i telefon eller jag kan lyssna på någonting annat när jag handlar mitt mjöl.
Mm.
Så det är också jättebra, men det andra saknas.
Mm.
Så det är, jag tänker, hur kan vi på minsta möjliga sätt, på mest effektiva sätt, tillfredsställa alla våra behov genom en handling? Och där ser jag svaret är community. Jag vill vara på en plats. Och jag vill liksom ha familj. Och jag vill ha vänner. Och jag vill producera mat. Och jag vill jobba. Och jag vill allting. Träna. Vad jag nu vill göra.
Mm.
På en och samma plats.
Mm.
Sen ska det finnas utbyte. Men att det ska kunna gå till hand om.
Mm. Mm. Wow.
Mm. Jag är lite nyfiken på det här jordens dröm.
Mm.
Som är en ceremoni, eller? Ja, som du har skapat, eller?
Mm.
Berätta mer.
Pågående.
Ja, pågående.
Ja, det är väl egentligen första natten innan jag började på den här fredsvandringen för 2 år sedan. Så var vi, samlades vi massa vänner vid en sjö utanför Göteborg. Det var jättefint så här, lägereld liksom. Det var väldigt speciell stämning. Jag och vem vi skulle ge oss av på någon fredsvandring. Vi visste inte riktigt var och hur länge vi var borta. Den natten så drömde jag att jag såg hela världsträdet, det fornnordiska världsträdet liksom. Ett gigantiskt träd. Och så var det människor som satt under rötterna. Med en eld på rötterna. Och så glödde det liksom. Och så var det som att människan eldar upp livets, rötterna till livets träd. Det var liksom det jag kände då när jag började vandringen. Och sen så växte det av den här drömmen. Den fick liksom olika betydelser under de här 2 åren som varit. Och nu i somras, när jag började sitta mycket mer i ceremonier, så växte det fram att nej, men det är där vi ska sitta nu. Under de där rötterna, vid den där elden igen. Det är där vi läker liksom, någonting uråldrigt som vi har förlorat på vägen. I den här separationen och individualismen. Så där växte den här ceremonin fram. Mm.
Fint.
Mm.
Ja, men det känns väldigt starkt kopplat till det som vi har pratat om nu.
Mm, verkligen.
Och ja, vår plan är att vi ska få vara med på den här ceremonin ikväll. Vi får hoppas att...
Vi fick erbjuda att spela lite också.
Ja, jag tar med gitarren. Det blir
ganska mycket. Okay. Det är lite härligt. Ja. Vad är det för människor som kommer? Vad gör man?
Folk här gärna. Oftast folk från Hörle hade varit in och de var... Alltså folk som går när. Just den här ceremonin är på en söndagkväll. Så det är så här, det är inte så många som kommer. Tror jag inte. Det brukar inte vara det.
Ja.
Men,
folk är lite trötta efter helgen.
Ja, det är som att jag vill ha ett heligt space. Där jag sitter och ber och sjunger mina så heliga sånger. Liksom, och så bjuder jag in till det.
Ja,
och så dyker de upp som dyker upp. Och sitter vi och delar vad som är levande i oss. Känslor, om det är något tufft eller något fint som har hänt i veckan.
Ja. Wow.
Mm.
Superhärligt.
Mm. Egentligen vad jag vill göra varje dag.
Ja.
Så börjar jag göra en dag i veckan.
Ja.
Sen, den här veckan har det varit 4 dagar, så det är väldigt härligt.
Är det? Wow.
Ja, jag har varit många ceremonier den här veckan. Mm. Och kärleksmusik. Och... Mm.
Men det är det jag tänker. Att så här, det är liksom det mest naturliga och mänskliga som finns egentligen. Och sen så är det, men det där är något alternativt.
Ja, det är ju underbart, ja, verkligen, ja. Det är så här, det här vi har gjort allra längst när vi varit människor. Vi sitter runt en eld och pratat och sjungit. Det finns inget vi har gjort längre liksom i liksom miljoner år än det som människor, med undantag för så här, ha sex och äta mat.
Man glömmer snabbt sig. Det är mycket som har hänt det senaste århundradet. Gud också.
Ja. Jag undrar lite på så här, rent praktiskt hur det har gått till. För jag tänker att det finns säkert någon som lyssnar som inte vet hur man ska... För någon av, något i beskrivningen på Nackunga var att, så här, att man behöver kunna vara här och kunna hjälpa till hyfsat mycket. Så att man kan kanske inte kombinera det med heltidsjobb till exempel. Och hur har ni löst det? Och hur ser ni på det?
Ja, hur löser man det?
Ja, det är en bra fråga. Jag löste det väldigt bra just nu. Det är väldigt temporärt. Jag läser en folkhögskolekurs på distans. Och jobbar med mitt manus. För att jag har några manus som jag håller på att publicera. Och det här, en av dem är det jag arbetar med nu då. Så då är jag CSN på distans. Så då är jag hemma jättemycket och skriver. Men sen har jag ett mindfulness-företag som jag också kan arbeta med väldigt mycket på distans. Och har kunnat försörja mig på innan jag började vandringen. Men sen så släppte jag det väldigt mycket och vi är fler delägare och det blev tufft ekonomiskt. Så nu håller jag på att bygga upp det igen. Och det är väl där jag ser jättestor möjlighet att kunna leva väldigt mycket hemma. Och väldigt mycket inte på ett 8-5-kontor. I att erbjuda en tjänst som vi gör som är digital.
Okay.
Vi har en app. Och att utveckla material till den och att väva samman, i det här fallet appen som vi utvecklar nu, en fredsapp där det handlar om mindfulness och inre fred, men också FNs hållbarhetsmål, och att jag kan väva in den i andra sammanhang i mitt liv som är fredsvandringen, som är ute och vandrar i världen, som möter människor. Ja, synergier i det. Ja, det är typ skitsvårt. Det är bara slutsatsen.
Vad är det svårt?
Att försörja sig på ett sätt som inte 85 kontorsjobb i Sverige idag. Mm. Om du har familj och de utgifterna som följer med att ha 2-3 barn, vill ha en bil, vill ha lite annan komfort än när du är liksom 20. Mm. Och det här gärna, är, det känns som att det är väldigt många som lever i den utmaningen. Mm. Perpetual liksom. Var får jag min näring och mitt bröd på bordet? Liksom? Var kommer det ifrån?
Mm. Här är ju väldigt standard att många jobbar inom vården på olika typer av behandlingshem eller boenden och liknande. Och då kan de jobba sen 24 timmars skift och sen så kan de göra det egentligen hela sen. Det är en fin kombination.
Men den är tuff.
Den är tuff.
Den är inre konflikt, det här att göra någonting jag egentligen inte vill göra och sen får jag göra det jag egentligen vill göra. Som oftast är det där mina riktiga kompetenser kan uttrycka sig till fullo.
Mm.
Känner jag.
Mm.
Och jag skulle inte säga, alltså, som du sa, att det är svårt. Mm. Och jag skulle inte säga att det är svårt, men jag skulle säga att vi är outbildade. Som idag är vi utbildade att i en skola där vi ska passa in i ett format, för att vi ska passa in i ett arbetsliv, ett specifikt format. Och vi är tränade att vara följare, vi är inte tränade att vara ledare, vi är inte tränade i Sverige att vara entreprenörer eller kreatörer.
Mm.
Utan vi lär oss, alla personer lär oss samma, på gott och ont. Jag tror mycket ont.
Ont, ja, ja.
Så om vi sitter på människorna, hur ser framtidens människor ut? Vad är viktigt? Och då är det det sociala, ledarskap, problemlösning.
Mm.
Sen har vi det andra som är att det vi egentligen tränar i skolan idag, det är att vi lär människor utföra uppgifter som kan utföras någon annanstans minst lika bra till ett lägre pris.
Mm.
Så det är liksom den globala konkurrensen.
Mm.
Som vi utbildar människor så kommer de inte kunna utföra någonting.
Det som behövs.
Men
förstår de
inte skolan. Riktigt kreativ problemlösning. Det är ovärderligt.
Mm.
Ledarskap är också ovärderligt. Men vi tränar inte på det. Tränar på självförtroende eller självinsikt eller social interaktion. Det är ingen som tränar på det heller. Det får vi med oss mycket. Delvis. Men hur vi verkligen gör det. Och sen. Jag tror att vi är på väg in i någonting enormt spännande. Och det är passionsdriven försörjning. Mm. Det finns en basinkomst. Det är nice, men det är också, det tycker jag är fel, för att då ska någon få betalt för att de gör någonting annat än liksom de bara är. Så här, det är bra, men varför inte kunna försörja sig själva? Vi har alltid gjort det genom alla tider. Har vi alltid gått ut och jagat eller så här.
Mm.
Så sen så kan man ha det på lokal nivå. Det tycker jag vore jättefint. Och ha ett community där man ser till att alla har en input och sen alla har en output. Vi skapar en ekonomisk trygghet, vi skapar en social trygghet.
Mm.
Vi skapar en kulturell trygghet.
Vad för typ av input och output menar du då?
Ja, men ekonomisk eller social eller vad som helst. Men att man inte ska behöva om man får någonting av någon som man inte ser, så att det finns ett glapp, återigen det här med att be om hjälp, få kontakt med människor. Men jag tror att det krävs utbildning i att kunna föra människor framåt och uppåt. Mm. Jag har en idé, jag har en vision som låter... kom ihåg, hörde ni igår?
Ja!
Den låter så här. Engaged people celebrating the harmonious thriving of all.
Mm.
Och den handlar om engagerade människor som är engagerade på riktigt. Har ni träffat några sådana någon gång?
Mm.
Som verkligen är engagerade. Och som är det över tid. Har ni sett någon som har varit engagerad i flera år? Då kommer hjärta. De behöver inte vara engagerade, stå studsa. Men som ni känner, kommer med hjärta.
Mm.
Jag tänker någon sån.
Mm.
Tänk er en grupp av sådana människor. Tänk er 100 sådana människor som lever och bor ihop.
Mm.
Med sitt engagemang, med kontakt med sin hjärta. Mm. Sitt hjärta, med sin kraft. Inte för dem själva, utan för någonting som de verkligen bryr sig om.
Mm.
Det är en grupp med sådana människor som kommer tillsammans och ska samskapa. När det inte finns något ego, för att man vet att man själv är fantastisk. Inte bättre än någon annan, men man vet att de andra också är exakt lika fantastiska.
Mm.
Den typ av person som är engagerad, som firar det harmoniska frodandet av allt. Och det firar det harmoniska frodandet av allt för att när vi är där, när vi sätter det som standard, när vi sätter det som nivå på att vi ska vara engagerade och tillåta varandra att också vara engagerade, då kan vi inte göra annat än fira det harmoniska frodandet, för det skapar vi lätt. Det är inte svårt för oss i det tillståndet.
Kraftfullt.
Men när vi är andra tillstånd, när vi skapar separation, när vi skapar rädsla, då blir vi dysfunktionella. Har du en idé? Då måste jag säga att den är dålig, för att annars blir du bättre än mig och det blir läskigt. Så som svar på frågan om försörjning, så jag har jobbat med ekomat till i våras, så jag var ledig i 5 månader för första gången på 11 år tror jag som jag var ledig. Jättefint. Och sen så har jag lyssnat på mitt hjärta. Väldigt speciellt. Och hade projektförbud under den här tiden, så jag får inte göra någonting, för jag går alltid in i saker.
Du satte det på dig själv, eller?
Ja.
Projektförbud, det borde jag göra på mig någon gång.
Ja, men så här, som vi som startar saker eller hittar på saker, så är det naturligt att göra, men också det kommer oftast härifrån, så här, vi gör det där och verkligen låter det sjunka ner. Och säga, men jag behöver inte göra det. Och livet är så kort, men ändå så långt. Att det finns ingenting att förlora på att rycka undan den mattan. För jag har skapat mycket trygghet i mitt liv genom att identifiera mig med projekt som är involverade i. Och människorna som är i de projekten. Så då tog jag bort det. Jag säger, vad händer då? Jag trodde jag skulle bli deprimerad. Men det blev jag inte. Delvis, men inte på så djupt. Som.
Det var modigt. Väldigt modigt.
Det är lite alkemi också, att man, så här, man behåller den energin och så låter man den ta sig ett annat uttryck istället för att liksom strössla hela tiden.
Och det finns så här fear of missing out, men tänk om jag inte gör det, tänk om det var så viktigt, men bara att jordens evolution och mänsklighetens evolution har gått långsamt. Nu går det snabbt på vissa sätt, men den sanna evolutionen tar ändå verkligen sin tid. Det som jag har dragit igång nu sedan några månader är att se ett problem, och det är att det finns massa changemakers här. Massa människor som vill skapa en bättre värld. Men changemakers har oftast en stor utmaning, att de vet inte hur de ska nå ut med sitt budskap och sin passion på ett bra sätt och samtidigt skapa ekonomisk trygghet. Så därför har jag utvecklat en coachingmetod och strategier för att ge changemakers support så att de kan sprida sitt budskap och göra stor skillnad och samtidigt frodas ekonomiskt. Changemaker Business heter verksamheten. Så vi gör en massa olika saker, men det är essensen, att hjälpa människor som har någonting att ge, som hittar någonting, en passion, som hittar det här engagemanget, att möjliggöra att få det att expandera och göra större skillnad. Och det, så ser jag att världen kommer bli mer och mer, att fler och fler kommer vara där och göra just det. Det kommer från samma plats ofta. Det vill i samma riktning, men uttrycket är så många.
Mycket spännande. Det låter bra.
Wow, ja. Det är mycket på gång här.
Ja, det är jättekul.
Det är såhär, sprudlar av engagemang.
Och man får lite hopp. Jordehopp.
Ja, jordehopp. Precis. Ja, verkligen. Ja. Så var himla härligt att höra om era resor och hur ni tänker och sådär. Det är jätteinspirerande. Verkligen.
Vad har varit svårast?
Med.
Jag vet inte, att komma. Ja, okej. Okay, jag gillar att ställa stora frågor, men jag kan ställa om det lite. Med övergången från, eller jag vet inte om det var någon övergång för er, eller om ni alltid har levt liksom kollektivt i någon form. Men vad var svårast med, eller vad saknar ni mest från att bo själv i lägenhet? Eller?
Det blir en annan typ av trygg, alltså då vet man ju verkligen vad som finns. Det är väldigt tydligt vad som är inom 4 väggarna. Vilka som kommer komma innanför dem. Vilka energier, vilka konflikter. Det är väldigt mycket svårare när familjen växer till, ja, som vi 5-6 andra vuxna som har gått igenom hela sina liv och har massa sår och smärtor och rädslor, och så kan man komma ihop och göra någonting stort och betydelsefullt tillsammans. Det blir väldigt mycket okända faktorer som träder in.
Bort.
Och det är det fina, men det är väldigt utmanande. Jag tycker som vi har problem med nu, eller som vi har utmaningar inom, är att vi vill ha transparens, men vi har inte transparens, och vi har en hög intention, ambition om att gemensamhet och gemensamt beslutsfattande, men vi har inte lyckats uppfylla den.
Mm. Så det är själv, väldigt vanligt tror jag.
Men själv är det lätt, kan man skapa separation så jag tror att jag är, jag tror att jag kan.
Mm.
Och så kan man lätt inse att man kan eller inte göra det så. Men i fler människor så är det svårare.
Mm.
Det skulle jag säga.
Så tror vi är en fas där vi antingen får step up till vår jättehöga ribba eller sänka ambitionen och visionen med Nackunge.
Mm.
För att som det är nu så är det en ganska stor konflikt i, inte nödvändigtvis mellan oss, för att det kan yttra sig mellan oss, men egentligen är konflikten som jag ser det i hur vi vill att det ska vara att leva tillsammans och hur det är.
Mm.
Det avståndet där är för stort just nu.
Mm.
Det skapar för mycket spänning och vi kan vidga det avståndet genom att ändra på hur vi vill att det ska vara. Men det betyder ju att jag får liksom försaka delar i min dröm. Mm. Jag vill bo tillsammans egentligen.
Intressant.
Och det kanske jag bara är villig att göra i ett halvår liksom, eller ett år.
Mm. Mm.
Och då får det andra effekter för hållbarheten i gemenskapen. Mm. Så det är väldigt... Jag ser det som att jag går jag går den här folkskolekursen liksom, men det är en bisyssla. Huvudsysslan för mig den här hösten, det är att gå kursen steg ett så här, gymnasienivå. Hur du bor i community, på riktigt. Eller kanske snarare universitetsnivå.
Ja, men det måste man ändå lära tush. Sig eftersom vi inte har lärt oss det.
Verkligen.
Livskunskap.
Gymnasiet, ja, men verkligen.
Ja.
Va? Fanns det?
Ja. Det ser är det hur bra det var.
Den hade jag väl på om det fanns.
Ja, det
låter fantastiskt.
Men det var fin intention.
Nu är ni ju några stycken som bor här, men då kanske jag ska fråga er, liksom, vad är er vision om det här stället? Vad tror ni att det kan bli? Vad tänker ni liksom, om 10 år att det här kan vara? Mm.
10 år var ju väldigt underbart, det var liksom riktigt mycket längre. Vi brukar tänka här som är mer liksom kanske ett halvår eller ett år eller 5 år då.
Ja, men tänk 10 år. Ja. Vad ska det vara här?
Mm. Nej, alltså jag ser mycket i vad jag verkligen, det finns mycket som är där jag bor och det är odling. Det är så det att ha jättemycket fruktträd, permakultur, stort växthus, 2 stora växthus, en stor hjorta för ceremonier och meditation och samlingar. Och det känns viktigt för mig och en eldplats. Och så att vi kan köpa marken från den här bonden är ju liksom en flaskhals, helt klart. För det är inte så mycket mark här liksom att jobba på.
Mm.
Om inte det går.
Mm.
Och sen att människorna som flyttar in hit, att flygen, vem det är som bor där och att de 2 tomterna, vad det blir där. Att det blir någonting som är levande, något som möts mycket. Och att det kommer människor, mer varierad ålder på människor som bor här. Och mer också att mer tid för gemenskap. Jag tror en känsla jag har när jag är nu att det fasen som är nu är inte så mycket tid för gemenskap här i huset.
Nej.
Det är som att jag hänger mest med er. Fast det är ni som egentligen har 2 små barn liksom.
Mm.
Och egentligen på pappret borde ha minst tid att umgås.
Mm.
Men för att det är så mycket andra saker som sker för Sofie just nu i livet. Och för Andrea som ska flytta ut och Fiben också.
Mm.
Så det är... Ja. Det är någonting att det finns.
Mm.
Man vill ha ett levande community.
Ja, och att det är enkelt att skapa ett rum där folk kan vara med på sina villkor liksom.
Mm.
Men det är svårt att skapa ett rum där det finns några som faktiskt är med och driver liksom, är levande i samskapandet.
Ja, det är
så att det finns en levande kärna.
Mm.
Sen kan vi ha satelliter eller folk som bor i en stuga här ute. Eller som Anders grannar som kommer på grejer ibland men inte liksom lägger in ved i elden ofta liksom, kommer gärna njuter av elden som är kärnan då. Och sen så tror jag också det är en keypunkt är den här, vad är gemensamma visionen för att vi bor tillsammans? Är det bara att vi tycker det är härligt med gemenskap? Eller är det någonting som är otroligt mycket större än så? För mig är ju det nummer två liksom. Jag vill bo på en plats som blir ett fredscenter liksom, och där, så här, där folk kan komma och bara bli inspirerade av att vara här. Att bara så här, shit, kommer ihåg något uråldrigt i en, att så här kan vi leva och bo, och det behöver inte vara en kult och det behöver inte vara någon religion. Det är bara sjukt enkelt egentligen, och så, för alla vet det någonstans. Men det blir ofta, alltså ekobyar också, det blir liksom kultiskt starka ledare som du, har grundat det. Alltså det funkar ju ett tag, men till slut dör ju ledaren eller så är det något sexmissbruk. Och då spricker det liksom och blir maktgrejer. Men jag vill ju bo i gemenskap där alla är. Alltså du sa det, Mattias, på ett av de första mötena jag var, att det är jäkligt unikt för att alla här som bor i huset just nu är väldigt starka i sin vilja och inre ledare liksom. Det är inte så mycket följeattityd. Det skapar ju sjukt mycket så här kompromissmöjligheter och konflikter och så. Men det är ju ungefär exakt så jag vill bo, där folk har sina sin glöd och delar den och sina gåvor och möts i det. Och vissa liksom ligger mycket mer på det sociala planet. Någon är mer så här sprudlande, någon är mer lugn, och någon är mer jordad, och någon är mer så här vind, och någon är mer drömmar, och någon är mer så här jättehand, så här snickarig, och någon är mer moderlig, någon är mer faderlig, någon är mer barnslig, alltså så här hela
human tapestry.
Ja, det, då kan vi verkligen frodas.
Det låter härligt.
Jag tycker också essentiellt att det ska vara en plats där det finns plats. Jag ser det som en förväntan kan vara negativ, för att det kan bli kravfullt. Men så finns det också en positiv förväntan som är mer som ett välkomnande. Att här finns det plats just för din, ditt engagemang eller din kreativitet. Eller det finns plats för dig att bli den du drömmer om att vara. Vi vet inte vem du är nu, men den du drömmer om att vara. Det är inte bara så att du skulle kunna bli det, utan vi kommer försöka locka ut det till dig, få det att blomstra större än någon av oss kan förstå. Och det är den interna förväntan som finns i alla som är här, om det är en bebis eller en liksom gammal farmor, det spelar ingen roll. Men en tro att det finns något sånt inom varje person, och att den här platsen och människorna här, det är vårt syfte är att få fram det här.
Jag tycker det låter så fint. Det är ja, men det är väldigt mycket samma som jag drömmer om också. Inte bara det här att bo tillsammans, utan också att tillsammans förändra världen lite grann också. Att skapa en plats dit folk kan också komma och ta del av det. Att man öppnar upp när man jobbar mot en större acceptans och liksom mer fred på jorden. Alltså det är mycket här att vi kommer ju aldrig få fred på jorden eller i våra samhällen om vi inte har en inre frid. Och där måste vi jobba tillsammans och hjälpas åt. För jag tror inte heller att det är så att man går och sätter sig i en grotta och sen får man inre frid. Det tror jag inte på.
Jag börjar känna att du alltid så här pika mig så mycket när du säger så.
Jag har en dröm
om att
sitta i din grotta.
Det där kommer hända.
Ja, men det kan du också. Du kan göra det också.
Bygger en liten grotta.
Ja, precis.
Kul i grottan.
Ja, jag kan flytta var som helst så länge som jag får en grotta med.
Du kan få en eremitstuga på åkern.
Hål i marken.
Ja, nej, men det kan ju vara ett steg, men jag tror att för att liksom fullända det så tror jag inte att det går.
Du tror inte att det räcker?
Nej, jag tror inte att det räcker.
Nej, men jag tycker att bara att vara här och höra er prata en liten stund så får jag en så här... För nu till exempel så har vi haft lite mindfulness-stunder på mitt jobb som jag har gått på. Och bara fått... Jag har varit super, super glad varje gång att kunna sitta och göra det som jag gillar att göra själv med andra och bara se andra som är på resan samtidigt. Och så känner jag så här, men det här är fantastiskt att jag kan göra det här. Men nu när jag kommer hit så bara, det borde alltid vara så här, alltid. Liksom. Det jag har trott är en kul grej har bara varit en liten smakbit, en liten smula från en stor röd korg som jag inte ens har tänkt på är möjligt.
Sofia har drivit någonting som heter Living Room Session som är cirklar i ett vardagsrum där någon kommer och delar med sig av någonting eller håller ett space för någonting.
Mm.
Och så brukar det vara middag och bastu efteråt.
Nice. Mm.
Men sen så det är kul. Jag tror att alla, så gott som alla som bor här, bjuder in och engagerar sig inom mycket saker.
Mm.
Så Anna, hon har haft en dans idag och gärna. Alltså det är inte här, men det är ändå en fem element dans, en frigörande dans.
Nice.
Det är som Five Rhythms. Jag vet inte vad det är, jag har bara hört namnet.
Kom och testa.
Ja.
Och Sofia håller en kurs nu som handlar om folkhögskolekurs, som handlar om hållbara gemenskaper.
Mm. Det låter ju passa.
Ja, men det är ju spontant.
Vi är bland de som har ganska mycket struktur, i alla fall det verkar så utifrån. Så finns det väldigt många som bara, men vi är, okej, men vi känner varandra, ni verkar sköna, okej, vi har plats, vill ni komma och bo.
Mm.
Och sen, men, ja, vad då? Så, men flytta in så här, när kan ni komma? Alltså det blir så här väldigt, och så händer någonting, och så blir det vad det blir.
Mm.
Så det är ganska vanligt.
Mm.
Här gärna.
Ja, och så många kommer ju kanske drivs av någon som är ja, men yngre någon kanske som är 20 närmare med 40 liksom, och då blir det mindre så. Men sen så finns det andra platser som så här Charlottendal där Albin var idag och igår, som är 25 år gammalt community.
Ja.
Som är bland de största, eller det största, gärna 35 hektar och massa saker som händer.
Mm.
Och då där finns det en boendestruktur, och så finns det någon förening, och så finns det massa andra typer av aktiviteter på massa olika nivåer och sätt. Och så det finns ju från att vi ska göra någonting tillsammans till att här är en plats som kan få det som jag vill göra att ske, eller bara vi ska bo tillsammans, så det verkar ju skönt med att ha några polare nära.
Mm.
Det är alla typer av nivåer.
Mm.
Och sen så när man har bestämt det, som man inte ens behöver bestämma innan, men då kan man ju hitta någon metod hur man ska organisera sig kring det. Men det är ganska många frågor.
Intressant.
Men det viktiga, tror jag, med en inbjudan handlar om att säga att det här är inte vill att kompromissa med. Det här drömmer jag om och det här kommer jag göra.
Just det.
Och sen så behöver inte det vara speciellt stort. Men att det ska vara tydligt vad man bjuder in till.
Mm.
Diana Leif Christian har skrivit en bok om International Communities.
Vem då, sa du?
Diana Leif Christian.
Uh-huh.
Så hon forskade, om du vet, 30 eller jag vet inte hur många, communities.
Mm,
har som, du boken?
Sofia har. Ja, som vad får communities att fungera. Och det som får att byta är ofta just det här med det ekonomiska. Hur man försörjer sig, det är ett stort problem.
Uh-huh.
Att alla har intentioner om att vara närvarande och bidra. Mm. Men sen har man inte råd att göra det, och så måste man pendla till stan. Liksom.
Mm.
Och så bor man långt från stan, så det är lång pendling.
Mm.
Och dyr bensinkostnader, så förstör man miljön när man pendlar.
Mm.
Och sen så är drömmen raserad.
Mm. Verkligheten är en annan.
Vad ger boken för svar då?
Nej, jag har inte läst den. men jag har inte svar.
Ja, jag blir sugen.
Mm. Kommer du gå hem och beställa den nu?
Jag gillar att beställa böcker.
Lösningen är ju entreprenörskap, småskaligt entreprenörskap som kan ha stor påverkan.
Mm.
Men att som vi kommer från, genom alla tider så har vi varit har skapat, drivit små verksamheter. Om det är att vi varit jägare och bara för vår familj, så har vi ändå haft en roll och utfört det där bidraget.
Varför bara småskaligt?
Det börjar där. Men sen, alltså, nej men egentligen inte. Det finns ingenting annat än det småskaliga. För att, som jag säger, att man kan vara en organisation där det finns tusentals involverade, men om de andra inte gör det de är där för att göra med sitt hjärta och sitt engagemang, då blir det någonting helt annat. Sen kan man ha ett gemensamt mål som är jättestort, men det börjar med att varje person säger att jag har ett åtagande, och det är att göra en förändring som betyder något för mig. Resonerar det med dig, och du har en annan kompetens, och vi kan skapa synergi genom det vi gör, bra. Men om du jobbar för min vision, då kommer du börja kompromissa med ditt hjärta. Du kommer tappa kraft, du kommer bli vilsen, du kommer inte vara en lika bra pappa. Och sen så kommer du behöva konsumera mer för att bli trygg och så vidare. Så jag tror inte på den modellen. För att det krävs kompromisser även på företag, säg som Google, som har en jättefin företagskultur. Men, och det finns jättemånga kreativa personer. Jag tror inte att det finns så många personer där som drömmer om att skapa just det de skapar där.
Och tusen andra saker.
Nej, men jag tror att det finns en större dröm i den personens hjärta. Och det här är ett bra uttryck, och det är en hyfsat kompromiss. Speciellt eftersom det ger så mycket möjligheter och flexibilitet och fina förmåner. Och det är respekterat. Men om man egentligen skulle lyssna på det här hjärtat, som kanske inte har blivit lyssnat på länge, som är väldigt sårbart, vad skulle du säga då?
Sex. Jag tror vi har någon annan som kommer, så vi kommer att starta den klockan 6. Då ska vi verkligen avsluta nu.
Då säger vi tack.
Tack
så mycket. Nu är det matdags.
Ja, men jättetack för besök.
Så himla spännande att vara
här. Mycket generöst delande av alla tankar och känslor och historier. Jättespännande. Shines through, we're gonna sing for you. When your light shines through, we're gonna sing for you. We're gonna sing, we're gonna sing.
Hej.